Otroligt vacker dag vi har
idag. Solen lyser och det känns som att livet återvänder. Och jag tänker på att många av oss längtar kanske efter ett nytt liv. Många av oss kanske längtar efter en ny start. Många av oss kanske har fått smällar i livet som gjort att vi på något sätt har monterat ner någonting viktigt i våra liv. Någonting som vi brann för. Någonting som låg nära vårt eget hjärta. Något som var så otroligt mycket ett uttryck för vårt sätt att leva, vara och tänka. Och jag tänker på musikerna här. Att spela musik, det är att vara nära sitt eget hjärta. Det är liksom att uttrycka inte bara det man har med huvudet, utan det har också med att kunna uttrycka det man bär i sitt innersta. Och liksom fånga kraften och passionen och livet. Och jag som jobbar som pastor, jag försöker på något sätt fånga inte bara evangeliet med ord, utan jag försöker också fånga det som liksom inte bara går in i huvudet, utan det som också träffar hjärtat. För vad ska man annars predika för om det bara är en intellektuell redovisning av vad kristen tro är? Då är det någonting som fattas, utan det finns ord. Och det finns saker som på något sätt vi sorterar med huvudet. Det går förbi. Sant eller falskt. Det här kan jag ta till mig. Men så finns det röster i våra liv som vill tala till vårt hjärta. Det är där den andliga kampen kommer in. Alltså, vad är det som gör att människor ibland nedmonterar sina gåvor? Det här är ingen ny företeelse, utan det här är någonting som har varit en brottningskamp för alla människor. Alltså, hur ska jag hitta livet som bär? Hur ska jag hitta det hjärta som behöver pumpa det blod som på något sätt skjutsar livet ut, inte bara till mig själv, utan till andra människor, som gör att jag kan ta ett steg vidare för någon annan människa och inte bara sitta still. Men i det här hjärtat så pågår också en andlig brottningskamp. Det pågår en kamp mellan kärlek och rädsla, mellan sanning och lögn. Och det pågår en kamp mellan mod och modlöshet. Jag ska läsa ifrån Timoteus andra brev. Och det är Paulus som skriver till en ung människa vid namn Timoteus. Och bakgrunden till det här brevet, det är att Timoteus håller på att tappa sugen. Han har helt enkelt på något sätt börjat slockna i sitt hjärta. Han har liksom tappat det här blodomloppet eller branden eller elden, vad man vill kalla det, som liksom skjutsar livet utåt. Han har säkert varit inne i en väldigt stor brottningskamp. Kanske har kritikens vindar blåst över hans liv. Och kanske har han också fått den här känslan som vi alla kan drabbas av, nämligen modlöshet. En känsla av att det inte är lika roligt längre. Allting är bara jobbigt. Och då, i det sammanhanget, då skickar Paulus ett brev av uppmuntran. Och verkligen talar. Och ställer sig frågan, vad är det som talar till vårt hjärta? Hur lär vi känna igen Guds röst i våra liv? Och vi läser så här. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Kraftens, kärlekens och självbesinningens. Där har vi liksom det liv som behöver komma ifrån Gud. Där har vi liksom det här blodet som strömmar och som fyller våra tankar och våra hjärtan. Men tyvärr så skulle jag vilja säga så här, att det finns också någonting annat som kan fylla våra tankar och våra hjärtan. Och det skulle man kunna säga är en påverkan, en andlig påverkan som innebär att vi drabbas av modlöshetens ande. Modlöshetens ande skulle man kunna beskriva som fiendens sätt att vilja göra så att vi lägger av. Att vi slutar med det vi håller på med. Det finns ingen efterföljelse utan en andlig kamp. Och det är därför Paulus påminner om att nu Timoteus, nu är det fara och färde. Nu håller det på att gå till den gräns då du helt enkelt vill sluta med det du en gång brann för. Det du en gång upplevde var viktigt i livet. Och nu vill du bara lägga av. Har du känt så någon gång? Jag har känt så ibland. Att på något sätt så finns det alltid en känsla så här. Skulle man kunna möjligen göra något annat i livet? Skulle man ha valt något annat yrke? Eller skulle det vara bättre att göra någonting helt annat? Att ge upp det man en gång brann för. Och Paulus menar så här, det här får inte hända. Därför att det är så många människors liv som står på spel. Timoteus var ju en ung kristen som blev församlingsledare. Och han hade en viktig uppgift. Vid ett tillfälle så här så säger Paulus till honom, låt ingen se ner på dig för att du är ung. Och där kan man skönja ett sätt att på något sätt så har han förminskat sig själv. Eller någon annan har förminskat honom. Jag skulle vilja säga så här, att hur vi kan bedöma andlighet handlar mycket om, ska vi växa eller ska vi krympa? När vi möter ett budskap, då ska vi ställa oss frågan så här, växer jag eller krymper jag som människa? Det är ett viktigt kriterium för att ställa sig frågan, är det här från Gud eller inte? I Korintherbrevet 12 så tar Paulus upp frågan om att skilja mellan andar. Väldigt svårt uttryck tycker jag, skilja mellan andar. Men det handlar helt enkelt om att skilja det som kan vara väldigt svårt, som kan vara väldigt mystiskt och som inte direkt talar till, så att säga, förnuftet. Men någonting i mitt hjärta säger, det här är fel. Det här kommer inte ifrån Gud. Växer jag eller krymper jag som människa inför ett budskap som kommer? Eller förminskas jag? Så jag inte längre hör hans röst. Det finns en berättelse som är väldigt intressant tycker jag. och som både beskriver en psykologi men också beskriver hur det kan vara som kristen och som människa när vi hamnar i en riktig brottningskamp och vi faktiskt behöver be om hjälp. Jag ska läsa ifrån första kungaboken 19. Och det står så här, det handlar om Elia. Han har ju varit inne i en väldig kamp med Baals profeterna och nu så får han ett otrevligt brev. Första kungaboken 19, vers 1. Achav berättade för Isabel allt vad Elia hade gjort och hur han hade dödat alla profeterna med svärd. Då skickade Isabel bud till Elia och lät säga: gudarna må straffa mig nu och framgent om jag inte redan imorgon låter dig möta samma öde som dessa profeter. Elia blev rädd och flydde för sitt liv. Han kom till Beersheba, Juda, där han lämnade kvar sin tjänare. Själv gick han vidare en dagsled ut i öknen. Och efter vandringen satte han sig under en ginsbuske och önskade sig döden. Det är nog, sa han, ta mitt liv, herre. Jag är inte bättre än mina fäder. Han lade sig ner och somnade där under ginsbusken. Då kom en ängel och rörde vid honom och sa: stig upp och ät. Och när Elia såg upp fick han se en glödkaka och ett krus med vatten vid huvudgärden. Han åt och drack och lade sig att sova igen. Herrens ängel kom en andra gång och rörde vid honom. Stig upp och ät, sadan, annars orkar du inte hela vägen. Elias steg upp och åt och drack och måltiden gav honom kraft att gå i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg Horeb. Och när han kom fram gick han in i en grotta och stannade där över natten. Alltså här möter man en människa som man ena gången tänker så här: vad stark han är. Vilken styrka som människa. Och så andra gången så är det som han dyker totalt. Och jag skulle vilja säga så här, de flesta människor är på något sätt starksvaga människor. Att ena gången då kan vi bära på en enorm styrka. Och andra gånger så blir vi svaga. Vi behöver människors hjälp och vi behöver Guds hjälp. Och vi kan be ibland om att en ängel rör vid våra hjärtan. Alltså, när jag har sjunkit så lågt i livet så jag känner ingenting är värt någonting. Jag är bara dömd till nederlag, undergång. Det är då vi behöver be. Och som vi fick lyssna och säga: kom heliga ande. Vi behöver varandra som kristna. Vi behöver skicka uppmuntrans brev till varandra. När livet blir tufft och när livet blir jobbigt. Vi behöver andra människor i vårt kristna liv. Och det är därför vi är församling. Det är därför vi behöver stöttning och hjälp. När det blir tufft och när vi är inne i en situation att vi vill faktiskt lägga av helt och hållet. Det är då vi behöver den heliga andes kraft. Det är då vi behöver änglahjälp. Det är då vi behöver styrka. Till sist. Jag tänker mycket på generationsväxlingen här i församlingen. Jag tänker på unga människor som ska lära sig att höra Guds röst. Och jag tänker så här också, att hur lär vi unga människor idag att urskilja Guds röst med så många andra röster som talar in i livet? Och vi får vägledning. I första Samuelsboken. Och det handlar om att en äldre människa vid namn Eli. hjälper en ung människa att liksom urskilja Guds röst. Och han heter Samuel. Jag ska inte dra hela historien, men det handlar om att Samuel väcks mitt i natten. Och han undrar så här, var det du, Eli, som kallade på mig? Och det här upprepas 3 gånger. Och till slut så förstår Eli att Gud kallar på den här pojken. Eli förstår att det är inte bara en mänsklig röst som talar till honom nu, utan nu talar Gud till honom. Han har ju hela tiden trott att det är en mänsklig röst som talar. Men att få lära den generation som kommer hur vi urskiljer Guds röst från andra röster, det är en grannlaga uppgift. Och när det händer så förändras på något sätt historien. När det händer så kan vad som helst hända. Och jag tänker på en ung tjej som det berättas. Hon hade blivit kristen. Och hon kunde inte dölja att hon var kristen. Utan hon pratade i sin skola passionerat om hur hon hade hittat vägen till sitt hjärta. Hon pratade om liksom hur hon hade fått den här kraften och det här livet som gjorde att allting förvandlades och förnyades i hennes inre. Det var bara det att en av hennes klasskamrater kunde inte tåla det här överhuvudtaget. Så han tänkte så här, jag ska göra allting för att knäcka henne. Han började mobba henne. Han började på olika sätt trakassera henne. Allt för att det som hade placerats i hennes hjärta, det skulle försvinna. För själv så mådde han ju inte så bra. Och han tålde inte att se den här personen i hennes hjärta. Han ville blåsa ut den här elden som brann i hennes hjärta. Men det lyckades inte. Men så tänkte han så här, jag tar i ännu hårdare. Och han mobbade henne ännu mer. Men det gick inte att släcka den här lågan. Den var för stark. Det var för mycket syre, det var för mycket liv i den här lågan. Och till slut så säger han så här, jag vill ha det du har. Det finns en kraft som övervinner den här världen. Det finns en kraft som gör att vi inte slocknar. Det finns en kraft som Gud vill blåsa i ditt och mitt liv. Nämligen att ge inte upp med det du håller på med. Ge inte upp det du en gång har startat. Och du som känner, ja men jag har lagt av. Gud kallar besvikna kristna tillbaka. I det vi en gång levde för, i det vi en gång trodde på. Blås liv i den nådegåva du har fått. Du får ta initiativet, men Gud hjälper dig. Kärlekens kraft med Jesus i spetsen. Den kärlek som han visade på korset och den kärlek som lever och har placerats i vårt hjärta. Det lever. Och vi har en uppgift som kristna att ta vidare den personen till de generationer som kommer efter. Amen. Tack helige Gud. Så ber vi om att vara brinnande i våra hjärtan. Och Herre, när vårt hjärta håller på att slockna, när vi känner som att vi vill bara sluta och när modlöshetens ande ibland kramar vårt hjärta och vill oss ont. Inte vill att vi ska fortsätta det vi håller på med. Väck då vår passion och hjälp oss att våga också ta människor till hjälp. Och när vi ser, Herre, att det finns någon som håller på att tappa modet, hjälp oss då att skriva brev av uppmuntran i olika former, Herre. Fyll oss nu med din heliga ande så att vi vandrar din väg i dig, vår Herre Jesus. Amen.